välkommen till ett avsnitt av Ridklubben. Tjena Rebecka.
Hej Gry.
Och hur ska vi göra det här nu? Vi har precis innan vi slog på inspelningsapparaten här jagat efter vad det är för ett litet ljud som låter. Det låter som att en mobiltelefon ligger och stör, men vi har stängt av alla telefoner. Vi har dragit ut sladden till kopiatorn, till högtalarsystemet i domarbåset och i domartornet. Vi har liksom letat
allt. Nu kommer det lite.
Vi hittar inte det någonstans. Vi fattar inte vad det kan vara.
Nej.
Men vi får se om vi antingen lyckas städa bort det i efterhand eller så får ni bara stå ut. För det här vill ni höra.
Det vill ni absolut göra. Ja. Jag vill också lyssna.
Stå ut och håll ut.
Exakt.
Innan vi sätter igång och välkomnar Erika, eller vår gäst,
ja.
Hit.
Ja.
Är det bra med dig?
Jo, men det är bra.
Bra.
Det är fullt ös, är det. Men det är, vi börjar gå med lite kallare tider nu. Har du tänkt på att vi hade en lång sensommar?
Mm.
Härlig sensommar tycker jag. Så att jag njuter av, försöker njuta av vädret.
Jag tycker det är fantastiskt. Jag skjutsar att du, Erika, som gästar det här avsnittet, vi körde ut tillsammans. Jag sa just det, jag tycker det är så härligt att löven, där vi bor då, det är olika, men att löven hänger kvar, att det inte har blåst och regnat så mycket så att de är knappt på gulna. Jag tycker att det är otroligt. Man bara passar på när det är ute så mycket det bara går.
Ja, jag var ute på en lång tur igår och det var härligt.
Gud vad mysigt.
Ja.
Hur mår du? Ja, men det är bra. Mm. Jag var tvungen att tanka efter och känna efter. Det är bra. Vi har varit och tävlat i helgen.
Just det. Gick jättebra.
Det gick jättebra. Jag vet inte om vi pratade om det förra gången kanske. Att vi har haft det här att Nicky har, vi har haft fyra fel i vassa klasser i rad.
Yeah.
Första hindret eller sista hindret. Antingen så har inte galoppen varit igång och då har första bommen åkt ner och sen har det gått bra resten. Eller så har galoppen varit igång och då har det blivit längre och längre och längre och så har sista bommen åkt ner.
För jag läste det DM:et du fick?
Ja, men jag fattade det inte. Du viskickade mig, men jag hade inga glasögon så jag förstod det inte.
Jaha, jag tyckte att det var härligt. Så jag hoppas att du känner detsamma.
Här kommer Agnes.
Här kommer Agnes. Ja, de är där ute i påsen. Vid lekbordet så står en påse.
Tack. Gulligt.
Jag har 2 minuter. Ja, nej, men det är ett himla gulligt DM. Jag hoppas att du tycker detsamma.
Ja, för jag kunde som sagt, jag fattade inte riktigt.
Och då, precis efter förra avsnittet, måste bara säga, sitter och lyssnar på ert avsnitt om tävling med Nicky och otränad ponny. Tack, det gjorde min dag. Gjorde exakt samma sak och kände mig så dum. Ingen final, men klubbtävling så illa nog enligt dottern.
Nu
tack.
Jag.
Nu kan jag säga att även Gry, en mänsklig mamma, har en fin dag åt hjärta.
Apropå när vi åkte och hoppade för högklass och inte hade tränat ordentligt och tänkte att det skulle gå på ett halvårt gammal rutin typ.
Ja, exakt.
Jag fattar.
Ja.
Det var gulligt.
Ja, det var gulligt. Det tycker
var
jag också.
Gulligt. Ja.
Vi älskar ju när ni hör av er.
Verkligen. Ja. Nej, men så det vi gjorde då var att vi pausade lite tävlandet och så nu tränar vi lite istället. Man kan inte tävla och göra samma misstag. Vi tränar nu.
Ja.
Så tränat några gånger och det har gått jättebra. Det var jätteroligt. Och sen så var vi på tävling i helgen och red 2 klasser och gick felfritt i båda.
Ja.
Och en placering också.
Jätteroligt.
Jättekul.
Jag såg också när jag var tränade för Sylvia. Hon såg jättefin ut.
Ja.
Jätteroligt.
Oj, förlåt. Det är jättekul. De börjar verkligen så här hitta. Du vet, det är så kul när man sätter trilla ner en polett för varje gång. Att så här, det är saker som händer varje gång.
Ja.
Jätteroligt är det.
Ja.
Så det är kul.
Gud vad roligt.
Det ska bli kul att se vad det är för poletter som jag hoppas ska trilla ner idag.
Ja.
För idag har vi Erika Jansson här. Hej!
Hej, hej!
All the way from California!
Yes!
Så vi ska prata Cavaletti-träning.
Ja.
Vad är det ditt bolag heter? Cavaletti?
Cavaletticlinic.com.
Cavaletticlinic.com. Och vad är det du gör?
Jag gör styrketräning för hästar. Alla, så jag brukar säga, jag får säga det på engelska, jag har inte översatt det, men all breeds, all discipline, all levels. Så det är alla hästar, alla nivåer och alla raser. Och det började med mina elever. Och sen såg alla vad jag höll på med och de tyckte det var så himla kul så de frågade om inte de fick vara med. Och så började det rulla på och då har det blivit till kurser som jag reser i hela USA nu och ger kurser i Cavaletti-träning. Och det är inte bara några få utan man börjar med 3 och det beror på hur många som många gånger de varit med. Men kommer upp till 20 bommar till slut på många av träningarna.
Jag är så nyfiken på att komma in på det där. Men du är ju från Göteborg, det hör vi ju.
Ja.
Och sen så, när flyttade du till Kalifornien?
Jag flyttade 23 oktober 1997.
Ja, det är ett tag sedan.
Ja,
och sen dess har du bott där.
Mm-hmm.
Så du är egentligen bara, sen så kommer du till Sverige någon gång om året och har träningar här också då?
Mm. Jag flyttade hem 03-05 för jag hade bott utomlands så många år. Jag flyttade hemifrån 92. För jag var i Nya Zeeland och Tyskland också. Men då kände jag att jag förlorade en av mina hästar. Och jag hade ingen pojkvän. Så jag kände att nu måste jag prova på att flytta hem och se om det då har man chansen liksom, för när man har barn och familj det blir lite annorlunda. Men det var alldeles för kallt.
Istället för att ta chansen att flytta utomlands, då chansen att flytta hem.
Exakt, jättekul.
När jag satt och bestämde mig att flytta tillbaka till värmen igen.
Jag fattar. Men du är utbildad i Sverige?
Mm. Ja, vad jag då? Gick hästgymnasiet i Skara. Och sen så gick jag stallchefsutbildningen på Flyinge.
Vilket år gick du? Nej, vilka gick du?
Jag gick...
Name droppa nu.
Yes. När jag var, det var 1990-92 på Flyinge. Och då var det ju vår skollärare var Bo Genå. Och vi hade Jan Jönsson som fälttävlandstränare. Thomas Eriksson som hoppryttare. Och Bo och Kyra Kyrklund som dressyrtränare. Och vi hade Göran Lindstrand och Åke Henriksson som hjälpte oss att köra in och tumköra. Vi gjorde ju då en häst, två häst och fyra häst körning. Och så fick vi ju...
Och var det här då på stallchefsutbildningen?
Mm, ja. Nere på Flyinge.
Oh, wow. Alltså, kul att man får göra allt sånt på den.
Jo, så det var... Man fick, så vi, det första året fick vi göra allt. Och sen så fick man ju då bestämma om vad man ville. Dressyr, hoppning...
Nischa sig till. Nischa, liksom.
Ja, precis. Ja. Och så vi var ju tvungna att rida in en 2,5 år i hings för hingsprovet. Och jag fick en som blev fyrspann. Så det blev alla ganska fort där. Nej, så det var ju kanontränare. Det var ju liksom OS-ryttarna allihopa. Och...
Hur lång var den utbildningen?
På Flyinge var den 2 år.
Ja, och då bodde man där?
Ja, man bodde på en av de gamla byggnaderna där.
Ja.
Och du lyssnar på en podd, det tycker jag är så kul. Mm. Den finns också utomlands. Vi har några lyssnare utomlands, du är en av dem. Det är
jätteroligt. Jag tycker det är jättekul. För jag sitter och kör ganska mycket när jag har mina träningar i Kalifornien. Det är ju ganska stort. Eller man kör till Oregon eller Nevada. Och jag bara, nej, nu måste jag lyssna på det svenskt. För jag försöker alltid lyssna på Aktuellt och Sportnytt när jag kör hem från jobbet. Så att jag vet vad som händer i Sverige.
Ja.
För min syster var väldigt upprörd när jag inte visste vem som var premiärministern i Sverige. Så började jag leta och så hittade jag ridklubben på den. Så jag började från 1:an och nu är jag snart uppe till 74:an.
För
det tar ju liksom 7 timmar att åka till från San Francisco till Los Angeles till exempel. Och då blir det några... avsnitt
av er.
Jätteroligt.
Ja.
Och sen så visar det att vi också är bekant sedan många, många år tillbaka med din syster. Fast det är via fjällvärlden. Så det är ingenting med riven att göra. Så vi har stått och knutit ihop lösa ändar här precis. Ja. Jättekul tycker jag.
Ja, verkligen.
Så nu sitter vi här. Superkul. Och till då vad det är du håller på med den här kavaletteträningen. Mm. Du har den utbildningen som du har. Vad har du själv tävlat och tränat också? Eller har du tävlat också? I vad då?
Mestadels dressyr. Jag bodde ju i Nya Zeeland ett år och då tävlade jag för Gay Withers. Hon födde upp hanoveranare på Nya Zeeland. Mm. Och då tävlade jag runt Norden med henne och försökte sälja av hästarna medan vi red runt där. Och sen tävlade inte så mycket i Tyskland för jag var auktionsryttare på tyska hanoveranarförbundet.
Hur fan har du med allting?
Jag är gammal. Nej. Alltså där var jag auktionsryttare i Tyskland i 3 år. Och sen fick jag en knäskada. Och då kunde jag inte rida 15 hästar om dagen. Och jag hade en, jag vet inte vad det heter, man har en master. Det var en kille från Tyskland som såg mig rida i Nya Zeeland. Och det var han som frågade om jag ville komma och rida i Tyskland. Och när jag fick skadan så frågade han om jag ville börja jobba i USA. För där kan jag få lika lön fast rida lite mindre.
Ja.
Och då sa jag, ja, det kan vi prova på. Så han sa, antingen i Los Angeles har jag ett jobb eller i vindistriktet Sonoma ovanför San Francisco. Och det tyckte jag lät jättebra med vin och hästar. Så.
Hennes man jobbar också på vingård.
Är det sant?
Alltså vi har pratat vin också i bilen på vägen hit.
Okej, så din man jobbar på vingård i USA.
Ja, Skywalker Ranch.
Där de gör ett vin som jag har provat dricka faktiskt. Som inte finns i Sverige, som är skitvis, som vi drack i Florida.
Här är så många lösa ändar.
Jag vet, det var kul.
Men är han inte svensk?
Nej, han är amerikan.
Han är amerikan,
ja. Vi ska inte prata vin nu.
Nej,
det är bästa vin, det bästa som finns.
Det är det bästa, för jag hamnade ju på en vingård. Det var frun som hade hästar som hobby. Och mannen ägde en vingård som heter Chalk Hill Winery. Och han var också även litigation lawyer. Så han hade byggt sin fru ett ridhus för $15 miljoner.
Wow.
Med en trevånings glaspaviljong på ena sidan och en...
Och nu har de skilt sig. Är det han du är gift med nu?
Nej, gud nej. Nej, han är tyvärr gått bort.
Nej.
Han var 82, tror jag. Nej, så att... Så där red jag och tränade henne och hennes hästar.
Men hon var ändå en aktiv tävlingsryttare?
Ja, vet, hon tävlar lite.
Ja. Ja, men hon ville ha en tränare och en beridare till sina hästar? Eller?
Precis. Ja, ja. Så vi, första året så åkte vi över till Florida, till Wellington och gjorde The Circus. Men det var ju jag och min hästskötare som fick köra dit.
Oh, wow.
Så när vi kom tillbaka så har jag en kompis som heter Stefan Peters. Han bor i San Diego. Istället för att åka till Florida kan vi åka San Diego.
Ja.
Så vi började träna för honom istället. Det var lite enklare att köra ner.
Ja. Men hur många, det måste ju ta flera dagar att köra till Wellington, eller?
Ja, det tog sex, ska vi säga nu, 7 dagar och 6 nätter. För alltså, jag gjorde den svenska stilen. Här, de brukar ju köra rakt över och så skiftar de om.
Ja.
Men det är väl lag här att man får inte ha hästen på mer än 12 timmar, va?
Nej, är det än så länge?
Jag tror inte så att det är så länge.
Nej, för då gjorde vi, för det finns en bok i USA för hotell för hästar.
Jaha.
Så då kan du leta vilken delstat. Så att vi gjorde ju rutten.
Ja.
Och så ringde vi upp dem och sa att nu kommer vi med 3 hästar och vi vill ha spån och... Så då kunde man ställa av hästarna där. Så vad vi gjorde var, vi körde 6 timmar, tog lunch och sen körde vi 6 timmar. Och sen så hade vi stallar redo. Så då gick vi med hästarna kanske en halvtimme. Och så, sen så gjorde vi, gick på morgonen och så lastade vi på dem.
Men menar du att de kör i 6 dagar i sträck annars utan att lasta av dem?
Det blir mindre.
Men de man, andra alltså?
Ja, ja, visst. Fast de står ju i stora hästtransporter. De står i boxar. Så de är lösa.
Ah, okay.
Så de kan gå in. Det är som en box till exempel. Så att de är lösa. Så de,
okay.
Och så har de vatten. Och... Men det är ändå tufft för dem. Ja, det är många som tappar vikt och dricker för lite och så.
Ja.
Men så jag lärde mig tricket. Jag var i Tyskland en liten stund också. Och jobbade för Jessica Kushner. Som var med i irländska landslaget. Och de skulle över till... OS i Atlanta. Och 2 månader innan så började de hälla i lite äppeljuice i vattnet. Så de lärde sig det. För det är väldigt, hästar är väldigt noga med vatten.
Ja.
Liksom när man byter vatten och stall och det är så här kinkigt. Och då tog de med sig äppeljuicen. Så när de kom till USA så var det lite äppeljuice. Så de kände ju inte den här skillnaden i vattnet.
Nej.
Så de har lärt det. Så de...
Där, vi var på ett ställe i somras när hästarna inte gillade vattnet.
Mm.
Jag tycker det är så stressigt att de inte dricker. Och jag köpte också äppeljuice. Mm. Men det var nej på den. De ville inte ha det heller. Alltså de ville inte dricka vattnet. Det var inget fel på vattnet. Det var bara någon... Men då gick jag runt i alla kranarna och smakade själv. Så hittade den kranen där det smakade minst konstigt. Då.
Ja.
Och så gick jag dit och hämtade därifrån. Och då drack de.
Wow.
Och då var det som att man bara så här... Oh, nu, då får man släppa lite då bara.
Ja.
Ja, men det är jätte, alltså det är så viktigt.
För jag fattar inte. De dricker ju i hagen.
Ja.
Men inte i boxen. Vad är det för fel?
Ja.
Och så, de drack inte skitmycket i hagen heller, men nästan ingenting i boxen, så var det så varmt också.
Ja.
Ja. Men vi löste det.
Ja.
Men och då när du var i Tyskland, var det samma vända som det var beridare där för auktionens hästarna, eller?
Ja, precis.
Som du jobbade hos Jessica?
Ja, precis.
Ja.
Det gjorde jag efter jag blev sparkad i knät, så knät gick 40 grader fel håll.
Åh!
Så, och muskeln small av. Så att,
perfekt.
Ja, så att, men då var jag mer hästskötare. Och, men jag skulle ju följt med till OS i Atlanta. För då hade jag varit och provat ut alla irländska kläder. Men så såg hon när jag red och tyckte att det var bättre att jag var hemma. För att jag red bättre än hennes andra hästskötare.
Jaha.
Nej,
ja,
tråkigt.
Så jag fick vara kvar hemma.
Ja, okej. Okay. Och sen så flyttade du till USA och hamnade då på den här vingården.
Ja,
där du då utvecklat Cavaletti-klinik.com. Men hur kom det sig att du började med Cavaletti-träning?
Jag har alltid varit en stor fan av Klimke. Och hans dotter har ju tagit över nu. Och hon åker ju runt och gör masterclasses överallt. Och nej, jag har alltid tyckt det varit en sån bra alternativ för... Du vet, det är dressyr. Man sitter på volten och tränaren. Jag tycker det känns liksom att man hittar på lite roliga andra grejer för hästarna. Och det är liksom lite mer mentalt. De har objekt som måste komma över och titta på. Plus att det är så otroligt bra för deras leder och muskulaturen. Att det är så roligt för man ser, man kommer in en liten pony som har lite den här shuffle
Så trippig.
Lite trippig. Och så kommer de in och bara börjar lyfta. Och det, och de, det är en rolig grej för hästarna också. Det är väldigt få hästar som jag har... Jag menar, nu har hållit på nästan 20 år med det här. Att se en häst som inte tycker om det.
Nej.
Det har varit, alltså, det roliga är också att se... Jag vet inte, du såg, ni såg ju lite idag. Ja. Att det blir nästan bättre ju mer bommar man lägger fram.
Ja.
För du har haft en lektion för ridlärarna här på, i stallet. Ja. Och så ska du ha två grupper som är privata. Mm. Som ska rida. Det ska bli skitkul att se. Jätte, jag såg ju den första, men det är roligt. Men du lägger ju upp... Varför lägger du upp så många? För när man har travbommar eller galoppbommar på markarbeten så kanske 4 eller 5 bommar som är normala. Men du lägger upp 18.
Ja, då blir det den här styrketräningen. Att man verkligen pumpar och bygger muskler. Och det var ju det jag var ute efter lite. Det var, för jag menar, klimkor, de har ju inte heller så många bommar. Men jag var ute just för att liksom bygga upp. Och även när jag har folk som kommer och har skadade hästar till exempel. Så här, vissa sätter jag upp bara och skritt. Det är liksom, det funkar liksom om du har en häst som passar väldigt mycket.
Ja.
Då sätter jag upp bommar för skritt. Och till exempel har jag, så det är inte bara just, jag har ju lite, när jag har mina egna elever så har jag lite annorlunda. Jag har en häst som inte kommer igång med ökningen från hörnan till exempel. Precis efter du kommer ut från K till exempel, då lägger jag längre bommar. Och så då får hon gasa på ordentligt, så blir länglingen direkt och då fullföljer hon den. Ja. Eller som sagt med hästar som du vet man har gjort när man går över diagonalen med lång tygel. Mm. Och många hästar blir spända när man plockar upp tygeln och så börjar de passa. Då har jag lagt skrittbommar medan de plockar upp tyglarna. Så de lär sig sluta passa.
Ja.
Och sen så galoppbommar för de som har svårt att göra galoppombyten, för det är ju för att de inte hoppar tillräckligt bak. Att de ska bli lite mer studs bak till i bakkärran.
Ja.
Så det finns ju massa. Men just den här styrketräningen, det tyckte jag var så himla fascinerande. För man såg de som kom tillbaka. För jag brukade göra en varje månad.
Ja.
Och när de kommer tillbaka, det är liksom en helt annan häst.
Ja.
Alltså, för de kan ju inte riktigt fuska.
Nej.
De måste använda sina magmuskler. De måste böja sina... haser och framben.
Ja.
De kan liksom inte, och framförallt är det så roligt med hästar som har lite raka framben.
Ja.
De kommer in så här.
Ja.
De kan inte.
Nej.
Och sen har jag också sett, vad heter det på svenska när de
paddlar
lite. Ja, de paddlar lite. Ja. Det går inte att paddla.
Nej.
De måste trava rakt.
Ja.
Så att det är också ett muskelminne som man kan bygga på, att liksom ta bort paddling, ta bort och passa. Och, så att det är liksom, man kan verkligen... Det så finns så mycket man kan göra med bommarna som folk inte tänker på. Liksom, att det inte bara, men som sagt, just det här med styrketräningen, det tycker jag är så kul när man ser liksom 18-20 bommar senare. Att liksom, då har de verkligen tid att få in den här rytmen.
Fitta, du började med 3 på marken.
Ja.
Och sen så lägger du upp dem så att ena sidan ligger uppe på en bak.
Varannan, ja.
Så att, varannan.
Då blir mitten lägst. Ja. Och det är där
vi kommer ju lägga ut bilder också, tänker jag, på en Instagram. Ja. Så kan man se tydligt.
Och sen ökar på en bom. Mm. Så man hoppar inte upp och rider på 18 bomar.
Nej,
du börjar på 3 och sen så jobbar
det. Det är så roligt, man lägger fram det och liksom peppar. Och folk kommer in och bara, nej men gud. Nej, lugn, du börjar med 3.
Och för nu idag har du lagt den raka på medellinjen.
Mm.
Men jag har också sett några träningar nu på din Sverigevistelse här. Nu de har ridit en S-båge nästan.
Ja, så jag brukar köra 2 dagars när jag är ute och tränar. Så vi börjar med rakspår på första dagen. Och sen andra dagen brukar jag göra halvbåge. Och de som vill lägger jag också galoppbommar, halvbåge. Men de som jag kommer tillbaka till ganska... reguljärt, så brukar jag också erbjuda S-formationen, för då kommer du in halvcirkel, 2 bommar och sen måste du böja. Så att det är kul med just böjt spår, för då ser man också vilken bakben som är svagare än den andra. Det märker man väldigt tydligt när man gör halvcirkeln, att ett varv är jättelätt att göra och det andra är jättesvårt. Mm. Då vet man ju vilket ben som man behöver jobba lite mer på till exempel. Men också när man gör S-formationen så kan man verkligen se vilken sida i bålen som är mycket
stelare. Är det vanligast att det är höger eller vänster? Alltså det brukar nästan alla ha vänster, eller hur?
Det är nästan alla har lättare till höger. Men det beror på. Mm. Det beror på. Och så det beror på lite på rasen också, tycker jag. Det är så kul att se. För jag menar, ibland har jag liksom en C-pony och så kommer det in en Frisian och en Jag har haft, nu när jag var här har jag haft travare. Och i USA har jag haft gated horses. Det var en tjej som kom in och bara, han har aldrig travat. Och jag bara, oj då.
Vad är det? Alltså...
Gated, de passar ju bara.
Mm. Jag vet inte vad det är ens.
Nej, det har jag aldrig hört talas om heller.
Ah, kul, gated horses. Ja, nej, men det är en speciell ras. Så när de travar så är det nästan som islandshästarna tultar. Man sitter väldigt stilla.
Mm-hmm.
Och... Jag har aldrig sett en gated. Så jag
bara... Det är de här som går så jättefort med benen?
Nej, det är de mexikanska.
Ah, okay.
Ja, de här går. Men ja, de går lite... Det ser väldigt roligt ut. Jag har faktiskt en i träning. Men den hästen i alla fall, hon bara... Nej, men han har aldrig travat. Och jag bara, okej, vi får se hur det går. Men hon slutade med 18 bommar. Hon bara grät för hon var så lycklig för att hennes häst travade. För de sa till att nej, de travar inte.
Nej.
Men det gjorde den visst.
Ja, vad häftigt. Jag tänker, kan man till och med få den som inte ens kan trava?
Ja.
Att trava över 18 bommar, då borde ju vi andra kunna lära oss
det. När man har så många långa serier att det blir lite som vattenträning fast uppsuttet. Alltså, eller lite som rida i djupsnö. Alltså att du får den effekten på att de måste lyfta.
Ja.
Lyfta på allting.
Ja. Och det roliga är, jag vet inte om ni såg, jag sa liksom, det här är ju helt bakvänt. Alla säger dressyren bara korta tygen.
Ja.
Här kommer jag att säga längdtygen. För de använder mycket av sin balans. De använder bara nacken för mer balans.
Ja.
Så det är jätteviktigt. Oj då.
Den värsta getingen.
Ja.
Stor van också.
De har lite svårt att bestämma sig, tror jag, om det är sommar, höst eller vinter.
Så, se om den vill flyga ut.
Hej då.
Vilken typ av kund är din drömkund?
Jag har nog ingen direkt drömkund. Jag tycker det är så roligt just med kavaletteklinningar, för det är så mycket olika folk som kommer in. Så jag menar, alla olika raser. Jag har ju alla olika discipliner och skogsmullar. Liksom folk som inte vill tävla. Så det är liksom allt. Och det är det jag tycker är så roligt, när man ser liksom den här variationen. Och alla. Och det var en killen som... operera mig i maj här nu med ryggen. Jag gav ju lektion till hans fru, och han är ju hästmänniska också. Men han kom fram till mig och sa, jag har nog aldrig sett en tränare som förändrar en häst och ryttare bara på 45 minuter.
Mm. Vad är det du gör då?
Jag ändrar deras position när de går över bommarna. Jag tror det är det som är det viktigaste. För det är ingen, för det är många som tycker liksom, men jag ska hjälpa hästen, jag lutar mig framåt.
Yeah.
Och det är det värsta du kan göra just i den här övningen, eftersom det är så många bommar. Så att det är jätteviktigt att man...
Man tänker att du kommer över en massa kavalettbommar, att man vill ställa sig lite lättsits framåt. Mm. Och det vill du inte.
Nej. Det är för att... Jag brukar säga till folk, tänk om jag... stå på alla fyra och du sitter på mig, och så ska jag börja lyfta de här benen över de här bommarna, och helt plötsligt bara får jag så mycket vikt på framdelen, och hästarna har ju redan för mycket vikt på framdelen, och det är ju det som dressyren gör, och försöker få dem att bära mer på bakdelen och bli lätta fram till. Och när vi ska göra den här övningen då får du inte lägga mer vikt på framdelen, så det är jätteviktigt. Så jag vet inte om du såg den hon som hade den hästen som var lite stissig i halsen.
Ja.
Jag bad henne sitta en gång.
Ja.
Och det är, som sagt, jag sa, det är inte dressyr, det är inte hoppning. Jag har gjort en cavalettisits. Det är för att hjälpa hästarna över bommarna.
Ja.
Och det är just det. Om du sitter ner, då ska man prova att se hur långt bak behöver jag luta mig för att manken och ryggen och framdelen kommer upp. Och då skiftar du vikten till bakändan.
Ja.
Och det är då de får den här riktiga passagekänslan, om du har en stor häst då, i där. Så att det är så häftigt att se just hur fort de ändrar sig i kroppen. Och just det att ge tygel, för om de håller på och stretar idag, brukar jag säga, släng tygeln, se vad som händer. De kommer inte ramla på huvudet.
Nej, för de har ju massa annat att tänka på.
Precis, liksom så när man släpper tygeln, då kan man nästan se att de sträcker ut halsen för att hitta balansen.
Ja.
Och det gjorde ju den lipesanan.
Ja, exakt.
När jag sa, slappna av lite, för hon hade ju korta tyglar. Jag sa, slappna av. Då såg man ju halsen kom ut lite grann mer.
Ja, så jag upplever också att de kan kännas trängda. Mm. Alltså om man håller dem lite för hårt. Att de känner sig kanske lite instängda. Mm. Och
det är ju viktigt, för jag säger till dem då i början att de måste få balansen. De håller sin balans i nacken, så tar du bort den, så kommer de inte komma över bommarna.
Nej.
Plus också, blir de för korta i nacken, då blir bommarna lite mer... de blir tajta, så det blir svårt för dem att nå till nästa bom.
Ja, exakt. Exakt.
Så att det är så himla kul att se den här skillnaden.
Ja,
nej, och så också även när folk har klarat 18 bommar som liksom kanske har gjort 6-8 bommar någon gång.
Ja.
Och kunna dra över så många.
Hur mycket kan man göra det här själv utan att överanstränga sin häst?
Som jag brukar säga när jag börjar träningen, så brukar jag säga att jag brukar ju aldrig träffa de här hästarna. Så jag brukar säga att ni känner era hästar bättre än jag. Jag vet inte deras kondition eller om de har haft några skador innan. Så jag kör ju då träning i mitt stall en gång i månaden.
Ja.
Men det är också, det är jobb att dra fram alla bombarna och blocken och allting så här. Så jag tycker det beror på. Jag har ju en häst som är 26 år nu i träning. Och vi gör ju inte jättemycket med honom. Men uppvärmningen kör jag 4 bommar vid B som ligger uppe. Och sen 2 galoppbommar vid E.
Ja.
Så det är uppvärmningen. Då, så att den blir lite mjukare i lederna.
Ja, exakt.
Så då börjar vi trava över galopp och sådär. Så det är inte bara bommarna utan också övergångar. För det är många som märker att de glömmer av sina övergångar.
Ja.
För det är där också mjukheten sitter och kontakten. Så att det är jättekul att liksom, om inte hon värmer upp så är det en fight nästan upp till liksom de sista 10 minuterna. Men om vi värmer upp så har vi liksom redan hästen där.
Ja.
Och sen har jag också utsidan av ridhuset, så har jag 4 stycken höga på båda sidorna skrittbommar, 4 stycken bara. Och där går de över några gånger också innan de kommer in på mina träningar.
Ja.
Så man kan ju göra lite. Och sen så är det också varför jag började göra det, var för att man måste nästan ha någon på marken för att slå i en bom. För jag började göra det själv.
Och sen, när du är rädd.
Ja, precis. Ja. Och sen så efter 4 gånger hoppat av och upp och hopp, du vet, man skiter i det.
Ja.
Så det var då jag tänkte bara, nej, men om någon står på marken, för då kan man liksom korrigera bommarna. Och så, sen så blev det bara att liksom, gud, vi bygger på, det går jättebra det här. Och så blir det 10, 16, 18, 20.
Ja.
Så att det är jättekul när man ser verkligen. Ni såg ju hur trötta hästarna blev i slutet.
Det är verkligen.
Det börjar slå i lite mer bommar bommar. Och då vet man, och det märker jag också efter gjort så många år nu, när hästarna börjar liksom dra åt ett håll eller de inte går in igen.
Nej.
Och märker jag då att de inte pallar det, eller de, nu räcker det för mig.
Mm.
Och då ska man inte tvinga igenom dem, utan vad jag brukar säga till den när de börjar bli trötta, säga vänta tills vi andra har fullföljt de 20, så drar jag ner, kanske hon avslutar med 6 bommar, men att de avslutar på ett positivt sätt.
Så att man är lyhörd på hästen.
Ja, absolut.
Och sen som du sa till gruppen här nu, att imorgon att de inte vilar utan att de ska gå i hagen, men också kanske gå och ta en promenad.
Ja, precis. Ja.
För inte jobba hjärnet imorgon. Men,
ja, nej, utan det är som andra när man går till gymmet, man ska inte ligga i soffan utan man ska gå. För då försvinner det mycket långsammare ur kroppen.
Träningsverk mår ju bäst av rörelse. Precis. Kanske inte styrketräning på samma ställen.
Nej, men precis. Man är ute och cykla eller gå.
Exakt. Så man vill ha lite blodgenomströmning. Liksom.
Precis. Ja. Så att, nej, säkerhet först. Och som sagt, vissa, som vi hade en i Göteborgsområdet här nu, hon satt på en travare. Hon var väldigt, väldigt osäker. Och jag sa, du behöver inte trava. Du kan gå.
Ja.
Det blir fortfarande träning.
Ja.
Så att. Och det var ju just det också. Hon satt ju fel. Hon satt ju framåtlutad och då blev hästen orolig.
Mm.
Så jag sa till henne, sätt dig i solstolen, slappna av. Och hästen bara slappna av, tack. För då satt hon neutralt. Och det är det jag försöker säga till dem, att man ska sitta så neutralt som möjligt, för då stör du hästen minst.
Ja.
Och det är därför jag inte vill att du lutar dig framåt. Eller när jag säger ge tygen, det här är också mer vikt på framdelen, när man sträcker fram händerna eller bara kryper ihop och. Så att det är jätteviktigt just med sitsen. Och det är det jag tror att jag har ju haft mycket tränare i mitt område som säger, du behöver inte gå till Rika utan vi kan göra det hemma. Och sen så tar det någon månad så kommer de. För att man har ju hållit på så länge nu, så jag ser liksom typ den stora 5-åringen som vi hade.
Ja.
För att han skulle klara av det så flyttade jag ut första bommen.
Ja.
För vad han gjorde, han var väl lite för smart för sitt eget bästa.
Ja.
För han la till ett extra steg precis innan.
Ja.
Så han var precis jättetajt i första bommen.
Ja.
Då blir allting tajt. Och eftersom han var så stor så flyttade jag ut första bommen. Och då blev det bättre avstånd.
Då kom man in i det.
Precis. Och sen så har jag samma sak med ponnys.
Mm.
Då flyttar jag in första bommen om det blir för långt. Så det blir lite lättare för dem där inne.
Ja.
Och det är sådana saker som inte
så,
de andra.
Förlåt, för om den första bommen ligger lite nära, då når de ordentligt. Då blir de inte för utsträckta innan det är klart.
Precis.
tappa sig hängen.
Och kommer man in tight på första bommen, då blir det tight. Mm. Och så blir det så hela vägen.
Så de sa det liksom, nej, det var bara pannkaka, jag kommer tillbaka till dig. Som sagt, det är ju säkerhet också, det är ju bombar. Ja, ja. Och det, så att man får liksom inte... Det är viktigt att se liksom när man ska... Jag säger till, du måste halvhalta, du måste stanna, det här går inte bra. Liksom, ta ett varv till och börja om.
Så man inte bara gör om samma misstag varv efter varv efter varv efter varv.
Precis.
För det blir också att det sliter ju. De säger att man ska göra samma sak jättemånga gånger för att befästa det.
Muskelminnet,
ja. Exakt. Mm. Så då vill man ju också göra det så bra som möjligt, så fort som möjligt. Ja. Liksom. Sen är det svårt. Alla vet att det är skitsvårt att rida.
Men det var jättekul ändå att se, för folk säger, herregud, jag kan inte göra 18 bommar. Men eftersom man lägger på en åt gången så känns det inte så där överväldigt.
Exakt.
Överväldigande.
Det blir lite svengelska ibland.
Overwhelming. Ja. Hur funkar det? Det är svårt. Det var ett amerikanskt stall och bara förstå orden.
Ja.
Alltså det här fackspråket som är så jäkla svårt. Jag förstod det, för det tog tid innan jag förstod att sadel gjorde girth och allt vad det hette.
Jag var lyckligt lottad när jag bodde i Tyskland, så skadade jag mig som sagt. Så låg jag på sjukhus ett tag där. Då kom en av tyskarna in med en engelsk och tysk översättningsbok för alla ord på
alltså hästvärlden.
Hästglosor.
Ja, precis. Ja. Jag har kvar den.
Geni.
Och så då började jag liksom, för jag visste att jag skulle till USA då, så då började jag liksom plugga.
Ja.
Men det var så roligt för att jag har ju aldrig undervisat. Jag har ju utbildat mig i Sverige, men jag har aldrig undervisat i Sverige. Jag har ju bara undervisat i USA.
Ja.
Så jag liksom, så det var jättesvårt när jag började med Cavaletti-kurserna här i Sverige. Och lägg en cirkel, sa jag. Ja. Och de bara, nej, det heter volt. Jag bara, ja.
Just det.
Så det var mycket, mycket som jag fick lära mig igen.
Ja.
För jag hade inte undervisat på svenska så. Så att det var en...
Men det är ju cirkel, för i USA säger man cirkel. Att man gör en cirkel. Eller? Alltså om man direkt circle. Översätter det så blir det ju circle. Liksom.
10-meter circle.
Ja, exakt. Precis. Och då blir det ju svårt om vi har ett helt annat språk här.
Precis.
Men det där tycker jag man kan också upptäcka typ om man tittar på filmer när de har översatt. Så är det ju inte samma ord de översätter, utan de går ju lite mer på hur vi pratar det på svenska liksom, gentemot i USA.
Och Cavaletti-traditionen eller Cavaletti-kulturen i USA då, är det, tycker de att du är tokig när du kommer med dina block och bommar, eller finns det? Alltså är det...
Jag är den enda. Ja. Det var så roligt för jag var nere i San Diego. Ingrid Klimke hade en masterclass. Och jag kom inte med som ryttare. Jag var fasen också. Så då bara, nej, men då ska jag ha mitt tält. Ibland så går jag på sådana här stora horse show, mässor.
Ja.
Och ställer upp mitt tält och marknadsför mig själv. Och då bara, jag ska åka dit och sätta upp mitt tält. Och då frågar jag dem, vad har hon sin signering? Så jag skaffar mitt tält precis rakt över. Och hon satt och skrev två timmar efter lunch eller vad det var natt, för hon hade släppt en ny bok. Och då kom hon över till mitt tält, hon ser liksom Cavaletti Trick, you know, Cavaletti Clinic, it's fun och allt sånt där, så det står på mitt tält. Och så kom hon över till mig och sa, rider du inte Cavaletti i det här landet? Och jag bara, jag försöker ändra på det.
Berätta om henne.
Ja, det är min idol. Ja. Jag fick träffa henne och började gråta.
Vad är det om henne? Vad är hon för person? Och vad är
hon
hennes...
är en tysk fälttävlansryttare, men även dressyrryttare.
Vi har pratat om henne tidigare,
ja,
eller hur?
Ja, ja, precis. Ja, hon är, hennes, hon pappa, hennes pappa är ju jättekänd.
Ja.
Ja, det var han som skrev de första Cavaletti-böckerna. Och olika träning och sådär. Jag var ju alltid fascinerad av det. Så det var ju där det fröt började. Liksom, jag måste börja träna med bommar och... Och sen så har jag ju ridit för Conrad Schumacher. När han kommer ju två gånger om året till Lilo 4. Och hon bor väldigt nära. Hon bor i Santa Rosa där jag bor. Och Lilo 4 är en femstjärnig dressyrdomare. Hon var ju då... hon såg över domarna i Japan.
Mm.
Så att hon är ju så högt man kan gå. Så varje gång jag rider för Conrad så blir det bommar. Så att han använder väldigt mycket bommar också. Men jag tycker att Sverige var ganska duktig på att jobba med bommar, för att säga.
För att, ja, men här kallar vi det kanske mer markarbete.
Aha, eller? Okay.
Eller är inte det vi kan säga att det är vårt markarbete?
Så markarbete är väl rida över kavalettebommar, rida rakt mellan, alltså parallella bommar. Exakt. Och också lite bockar och lite studsar och lite sånt där. Alltså de där låga
Ja, Ingrid Klimpe kör ju lite mer studs också. Mm.
Ja.
Så att, för hon har ju sina, hon importerar, hon tog ju med sig sina block, för de har ju såna här stora fyrkanter, så de viker 20 cm 30, nej 10 30, 20, 30. Mm. Så jag menar, för mig 30, det är liksom fasen, jag måste bara hoppa. Bara, nej, nej. Alldeles för högt.
Hur är du med att rida med bommar?
Alltså jag älskar markarbete, det är min bästa gren. Nej, jag tycker det är jätteroligt. Och där, jag tycker också att det är roligt med bommar, för då är det också så här... Jag pratade med någon tränare om det, jag undrar om det var Peter Markne som var här. Mm. Och då hade han lagt ut bommar också som vi skulle rida mellan. Och då skulle liksom en sak ske precis där. Mm. Typ att man skulle göra en halt eller fatta galopp. Eller, ja. Ja, det skulle ske något däremellan. Mm. För då sa han att när man tränar dressyr, då gör man det oftast när det känns bra. Att så här, när det passar, fatta galopp.
Ja, eller... Sen kommer du in i vet du, tävlingen och då måste du fatta vid bokstäverna.
Exakt, han sa det. Han bara, vi är så dåliga på att träna dressyr på att det ska ske på en viss... ett visst ställe liksom. Mm. Men där så han, där är ju kavalettin och markarbetet väldigt bra. Mm. För att då har man ju bomman och då måste man ju göra det som krävs när det krävs liksom. Ja, och det tycker jag är lite roligt. Och där utmanar man ju sig själv lite också omedvetet.
Ja, och även hästen.
Exakt.
För jag menar, som den femåringen, han tittar verkligen vad bommen var och slängde in det sista steget, så det skulle vara så jobbigt.
Ja, exakt. Nej, men jag tycker det är väldigt roligt också, för att annars är det så lätt att man, ja, man gör det när det passar och man känner sig lite duktig och vad bra det gick idag. Och så har man egentligen inte utmanat sig själv eller hästen.
Nej, för det gör jag stenhård med när jag gör mina dressyrträningar. Det är varannan bokstav, övergång, stanna, övergång, stanna. Du vet att man verkligen rider. För ofta sitter folk på sin volt och sen så, oj, det blev en 40 volt. Det blev ingen 20 volt. Du vet, liksom, det blev ägg. Och, så jag brukar alltid säga till, ni måste se och titta vart ni ska rida. Du måste ha ett mål.
Ja.
Nu ska jag rida till B, nu ska jag rida dit. Så att du
verkligen... Exakt. Ja, nej, för det tycker jag också, att det tjatar jag på mina elever också, att så här, man är noggrann med ridvägarna. De finns ju också av en anledning, att man rider ut i hörn, alltså så.
Och jag kör ju mycket de här fotbollskonerna.
Fotbollskonerna? Ja, de som vi har, de små som ligger där.
De små runda.
Vi ligger på ridhusväggen.
Ja. Okej, som man inte lägger bommar på, utan mer som man passerar.
Ja, precis. Ja. Så jag brukar lägga en rak linje och så är det väl 10 meter emellan, så måste jag göra zigzag. Hästen ska vara också du vet, heter skänkelvikning. Mm.
Ja.
Så du kan ju mycket sådana grejer också.
Vad heter det på engelska?
Leg yield.
Leg yield?
Ja.
Aha.
Huh. Och sen så är det half pass och shoulder in. Shoulder. Ja. För jag kom hem och bara, vad fan heter en half pass på svenska?
Mm. Är det halvhalt? Nej,
det är ju då...
halvt igenom.
När man går ju skänkelvikning.
Sluta.
Man, så heter det, ja. Sluta. Ja, just det. Man börjar åt fel håll. Eller mot riktningen. Alltså sånt har jag fått lära mig nu när jag kom
till
Sverige.
Ja, du menar motförställd skänkelvinning? Nej, jag vet inte. Hon kanske... Jag vet inte.
Jättekul. Någon kanske kan få visa sen så jag förstår. Ja, vad härligt. Och nu då, vad har du för framtidsplaner och mål? Och jag antar att du stannar kvar i USA?
Oh ja. Jag går, det är liksom, bor i Wien.
Ja. Du har en dotter också?
Ja.
Är hon också häst?
Nej, är inte det. Hon har sett mig för mycket gips.
Ja, okej.
Okay. Hon ger dem gärna lite morötter, men hon är inte, men jag känner liksom att hon red ju, jag satt henne på häst när hon var 8 månader. Hon red tills hon var 2,5.
Ja.
Hon tyckte det var jättekul.
Sluta rida när hon var 2.
Nej, men det jag hoppas att det kommer. Men man vet inte. Nej, men målet är
och så länge de ändå bara trivs i den miljön, så spelar det egentligen inte jättestor roll, tycker
nej,
jag.
För nu de är det ju lite så här, man försöker fiska in en, bara, hon kan tjäna pengar på att flytta bombar.
Ja.
Då går det.
Ja, jag tycker det ska bli jätteroligt. Om någon som lyssnar nu blir inspirerad och tänker så här, men jag ska också trava lite bombar. Eller galoppera bombar för den, eller skritta dem, rida vid bombar. Mm. Vad vill du säga då? Vad har du för tips? Ett handfast tips.
Handfast tips är att ha någon på marken som hjälper dig. Att man inte gör det själv. För det är liksom... Det är så. Sen också det också... jag har ju samma avstånd för både ponny som hästar.
Och berätta om ditt avstånd som du la här då.
Ja, och jag har ju inte mätt då efter 20 år. Det är 4 steg.
Vad 4 tomtesteg.
Ja,
när man sätter hälen precis framme på tån.
Ja, exakt.
Det är väl tomtesteg?
Ja.
Storlek 40.
Så. Storlek 40. 4 steg, storlek 40.
Ja, alltså 4.
Jag tror det är kanske 1,10. Tror du?
Jag tror också det lör dem på 1,5 kanske.
1,5, ja. För grejen är det att ofta så lägger ju andra tränare dem för avståndet för hästen. Och det är inte det som är grejen i min träning. Det är att de ska lära sig kompensera. Och liksom de små ponnyerna måste lära sig att länga. Och de stora hästarna måste lära sig komprimera och bli mer sjungiga.
Ja.
Så att det är det som är så kul att, att jag har samma avstånd till alla. Förutom Sabine Schultz-Carey. Jag vet inte om ni vet vem hon är. Hon
Nej.
Var med i amerikanska landslaget och vann silver i Japan.
Vad får hon för avstånd?
Ja, hennes hästar är ju så grymt rörliga. Ja. Det är liksom, de är ju, ja, det är OS-hästar.
Ja.
Så att då får man, men hennes OS-häst vägrar jag träna. För jag vill inte skada den innan, innan Japan.
Okej, okay, här kommer frågan då. Jag ska intervjua hon som vann OS nu i dressyr.
Oh.
Och jag kan inte så mycket om dressyr. Hjälp mig. Vad ska jag fråga?
Ja, du. Vad kostar hästen? Nej, jag skojar bara.
Hur ofta rider hon över Cavalettis?
Ja, ja, det är en bra frågan. Ja. Vad är träningen för att stärka din häst till exempel? Mm. Men det är ju därför jag gör det. För att det är ju styrketräna hästen. Så att den blir starkare. Men som jag sa i bilen, det var lite roligt att hopphästarna är inte lika starka som dressyrhästarna i det här. För när du tänker en hopphäst, den trampar jag med båda bakbenen när den hoppar.
Ja.
De är ju inte ett som dressyrhästarna när de gör passage. Så att de är faktiskt lite svagare.
Dressyrhästarna är mer diagonala och liksom två
med hästarna. För de använder ju andra muskler när de trycker av än just det här sitta ner.
Ja, de gör nog mindre benböj så tror jag hopphästarna än dressyrhästarna. Om man tänker på ett pass, ett pass, då tror jag att hopphästarna gör ju mindre styrketräning än vad dressyrhästen gör under just det. Hur många steg man gör.
Jag tycker det ska bli skitkul att säga. Jätteroligt att du är här. Så kul att få träffa dig. Ja. Vi ska rida bomar ofta.
Ja.
En gång i veckan, varannan vecka. En gång i veckan.
Du kan göra, men som sagt,
om man inte har 20 stycken
du
så kan man
göra varje dag som uppvärmning.
Mm.
Det går.
Ja. Där såg jag en annan ridskola här som hade lagt ut stockar på vägen in mot ridhuset eller ridbanan. Mm. Där de går över dem bara på vägen in. Mm. Också perfekt. Hur smart som helst.
Ja, det är jättesmart. Och sen som jag sa också, om du har en häst som är, som sagt, inte bara träning. Om du har en häst som är laid up, vad heter det?
Konvalescent.
Då kan du ju lägga inte bomma, du kan gå ut i skogen och hämta några träd och liksom lägga det i, för då kan de inte bralla.
Nej.
För det är liksom grejer i vägen.
Ja.
Så man, det finns ju
som har i hagen att kliva över lite.
Precis, att de måste veta vad de sätter fötterna så de inte kan liksom dra iväg.
Nej, precis.
Så att det finns ju oändligt mycket.
Ja.
Så att det är jättekul och så jag har liksom hela tiden klurat på vad jag kan hitta på för ny kombination.
Kul. Tack snälla för att du kom hit.
Jag hoppas verkligen att vi ses igen.
Ja. I Kalifornien!
Yay!
Vi ska hälsa på. Sonoma, ja!
Dricka lite vin och lida lite hästar.
Verkligen. Oh, gud, det har varit en dröm.
Det vill jag göra. Ja. Tack snälla för att ni lyssnade.
Tack.